Nu ska vi se. Jag är ju inte så lång så jag måste bara möblera om här lite. Annars kanske ni, jo, ni ser mig här, men jag ska se. Men gör inte bara så nu, eller? Tack. Så ska jag bara lägga sakerna till rätta. Hej på er alla. Kul att se er. Lite plassel här med papper. Ha, men hörni, vilken härlig start på den här gudstjänsten. Härlig, fantastisk lovsång som vår Herre tronar på. Och sen dop. Det är ju värt en applåd. Ja. Ja, men det är verkligen härligt att komma samman som Guds församling. Verkligen. Jag har under de närmaste söndagarna när jag har predikat pratat utifrån att växa i tro. Och jag har haft lite olika rubriker. Var helgad åt Gud var den första. Förra söndag pratade jag om att vara bär av hoppet till en brusten värld. Och idag kommer jag prata om att vi kallar det till frihet. Och det känns som det passar idag. Inte minst när det är dop. Så här står det i Jesaja kapitel 61 och vers 1. Herrens ande, Herrens Guds ande fyller mig till han har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren. Den här texten är ju fantastisk. Och det är också en text som Jesus sen refererar till när han går in i sin tjänst. I Lukas kan vi läsa det också. Då läser han samma stycke. Jag ska börja med att dela en liten bit av något som Gud har gjort i mitt eget liv. Det är många, många år sedan nu. Nu är jag 37, blir snart 38. Då var jag tonåring. Och under den här perioden, ungefär när jag gick på gymnasiet, så hade jag en väldigt trasig relation till en av mina systrar. Vi är fyra systrar. Och hon som är närmast mig, vi kommer att få en lite komplicerad relation. Behöver inte gå in på detaljer. Men vi hade en trasig relation. Den var så pass trasig att vi hade svårt att vistas i samma rum. Det här var en, alltså det påverkade ju inte bara mig, det påverkade ju hela vår familj. Och det var som en ständig liksom börda som fanns där och som tyngde mig jättemycket. Det påverkade inte bara min relation till min syster, utan det kom också påverka andra personer. Alltså det blev kopplingar och låsningar till människor som egentligen inte hade med kanske vår komplexa relation att göra, men som ändå på olika sätt kom att skapa ofrihet för mig. Och det här var jag under några år. Efter gymnasiet så sökte jag till Liljeholmens bibelskola och gick bibellinjen där. Ett fantastiskt år. Och det är fler här som också har gått där, bland annat Derek. Och det var ett jätteviktigt år för mig att få liksom grunda mig i tron och liksom i efterföljelsen till Herren. Och under året så sörjde jag också min relation till min syster. Vi hade växt upp och varit väldigt nära, lekt jättemycket. Så det här var på något sätt en väldig sorg i mitt liv. Jag såg inte att det fanns något hopp. Jag såg inte framför mig att vi skulle kunna umgås igen. När det hade gått ungefär en termin, ni som har gått på bibelskola och det här när man har tagit gymnasiet, så är det ju liksom alltid inte så här färdigstakat som när man går i skolan, utan sen ska man ju helt plötsligt ta ansvar för sitt liv och man ska ju bestämma vad man ska göra. Det hade ju varit ganska tryggt att gå där på Liljeholmen, men snart var det ju dags att göra någonting annat efter det här året. Och jag funderade, vad skulle det där vara? Vad var nästa steg? Och jag bad till Gud. Och jag upplevde väldigt, väldigt starkt att jag visste att Gud hade något i beredskap för mig. Jag visste inte vad det var. Men att det fanns någonting som han hade tänkt. Jag gjorde ändå de här klassiska sakerna. Jag sökte in i att jobba i team i någon församling. Men jag visste i mitt hjärta att det var inte det här jag skulle göra. Det har aldrig varit så svårt att skriva om mig själv som just det personliga brevet jag vet jag skulle skicka till den här församlingen. Under den här tiden på Liljeholmen så kom jag också att börja gå väldigt mycket. Alltså jag gick en Offhemsrundan som jag kallar den, var kanske på 8 kilometer. Och det blev min andliga promenad. På en av de där promenaderna fick jag tungotalet till mig. Och under en av de dagarna när jag gick den här promenaden, så från ingenstans, det här var kanske en dag i mars, jag vet inte riktigt, det var på våren. Det var alldeles, alldeles grått, minns jag. Kanske till och med små duggade. Jag gick på landsvägen. Och så från ingenstans, gick det i bön. Så bara som en basun, så bara kommer Guds röst som en liksom mäktig, alltså, jag har aldrig därefter varit med om det lika. Så säger Gud så här: du ska hem till din hemförsamling. Och i samma stund fylls jag av helig ande. Och med en sån enorm kärlek till min hemförsamling. Och jag vet att jag liksom nästan där. Jag bara vill springa folk till mötet. Och jag vet vad jag ska göra. Gud har sagt vad jag ska göra. Och under en lång tid därefter så trodde jag nog att, oj, liksom, det var ju sån. Alltså, varför gjorde Gud så där? Alltså, det är inte så ofta kanske vi får eldskrift på väggen eller Gud talar på det där sättet. Det måste vara något väldigt viktigt jag ska göra i min hemförsamling. Jag vet inte om det var så väldigt viktigt uppdrag som jag hade i min hemförsamling. Men det jag har sett i efterhand, det var att Gud, han kallade mig hem till en plats där jag hade blivit sårad. Han kallade mig hem till en plats där det fanns människor som hade vållat mig. Nu tänker jag på min syster. Det fanns liksom en trasighet där. Och gjorde han det då för att vålla mig mer skada och smärta? Nej. Han gjorde det för att han ville upprätta min relation med min syster. Och det är det enda jag kan se. Och att jag också var i min linda, i min tro. Alltså Gud såg att jag var så övertygad att han skulle svara mig. Och han ville inte göra mig besviken. Jag är helt övertygad om att det var det. Men att han kallade mig hem också för att han ville börja en upprättelseprocess. En helande process. För när vi går med Jesus så är vi också kallade in i frihet. Och han vill upprätta oss. Och han vill göra oss fria från det som binder oss. Och det var precis så han gjorde. Han började upprätta vår relation. Idag så har vi inga problem att umgås, jag och min syster. Vi ses ofta. Vi har barn i ungefär samma ålder. Deras äldsta dotter födde faktiskt på min födelsedag. 24 april. När jag fyllde 30. Bara det känns som att Gud, jag vet inte, men och deras andra dotter barnvälsignade jag. Så idag har vi en helad och upprättad relation, och det är jag så innerligt tacksam, och det är bara Guds verk. Men det var också när jag öppnade upp mig för förlåtelse i vår relation, alltså att släppte in förlåtelsen, och då också Gud kunde börja göra det här verket. Men Gud, han vill lossa det som binder oss. Han vill ställa oss fria. Jag vet inte vad som håller dig i fången, om det finns något. Men det finns frihet i Jesus. Jag ska läsa från Johannes evangelium kapitel 4 och vers 4. Och det här handlar om kvinnan vid Sykars brunn. Som verkligen är en berättelse som handlar om det här när Jesus verkligen kommer till befrielse för en människa, till upprättelse. Och i min bibel så står rubriken så här: Jesus och den samariska kvinnan. Han, börjar vers 4, alltså Jesus. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Och det var mitt på dagen. Den lilla meningen är ganska viktig i det här sammanhanget. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa det: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Parentes. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa det, här du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup, varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår far Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Och Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, du har rätt. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa det. Här jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då du verkligen är på det här berget eller Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det, jag vet att Messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa det till henne, det är jag den som talar till dig. Ja, vi stannar upp en liten stund i den här texten. Flera av er är redan väl bekanta med den. Men det som är spännande här, det är att Jesus möter den här kvinnan mitt på dagen. Alltså att gå till brunnen och hämta vatten, det var en social grej. Ofta gjorde man det i sällskap med andra. Och man gjorde definitivt inte det mitt på dagen när stolen gassade som högst. Så vi förstår att den här kvinnan, hon levde i utanförskap. Hon kom dit ensam, står det också. Och hon gick dit till brunnen när hon var säker på att ingen annan skulle vara där. Förmodligen så var hon ofta utsatt för liksom blickar. Kanske oförskämt, alltså att man pekade på henne och talade ner henne. Och därför ville hon undvika de här andra kvinnorna. Jesus, han är ju man och hon är kvinna. Trots det så pratar han med den här kvinnan. Och bara det, liksom, om man fortsätter texten där jag slutar, så står det att lärjungarna, när de kommer tillbaka, när de har handlat sin mat, så ser de att Jesus pratar med en kvinna och de blir förvånade. Så det är också en form av upprättelse, kan man ju säga. Och att Jesus är jude, hon är samarie. De brukar aldrig ha någonting med varandra att göra. Jesus verkar ju också känna till vem hon är och vad hon har liksom gjort i sitt liv. Att hon lever med en man som just nu inte är hennes och att hon tidigare haft fem män. Där talar du sanning, säger Jesus. Det betyder alltså att han vet om hennes livssituation och ändå väljer han att tala till henne. Han väljer till och med att be henne att ge honom vatten. Alltså han ber henne om en tjänst. Och sen får vi höra hur den här kvinnan, det hann jag nog inte läsa, va? Att hon springer lite längre ner i texten, och det är också fantastiskt, så springer hon in till staden för att berätta om det som har skett henne. Att, alltså, att hon har mött Jesus, kan det vara Messias, säger hon. Alltså hon, de här människorna som hon försöker undvika är de hon springer för att möta. Och det säger någonting. Det har ju skett någonting i hennes liv. Där på den där platsen och där och då blir den här kvinnan upprättad. Hon blir sänd. Hon blir bekräftad. Jesus liksom, han förbiser inte det här. Alltså han tar inte lätt vid att hon lever som hon gör. Men han talar med henne, han bekräftar henne. Och i det mötet så blir hon upprättad. När Guds rike bryter fram i världen, i våra liv, så sker befrielse och helande och upprättelse såväl i våra personliga liv som i liksom strukturer som finns i världen. Gud kommer med hopp och han kommer med tro in i omöjliga livssituationer. Så här står det i Lukas evangeliet kapitel 17, vers 20-21. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med egna ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Och så vill jag också läsa från Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16 och framåt. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälde, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först för från de döda till att överallt vara den främste, till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Många ord, men starkt. Hörrni, i fredag så var det internationella kvinnodagen. Det är säkert flera av er som la märke till det. En dag då vi fick påminna oss och lyfta kvinnans roll och situation i världen. Man kan ju säga att 2018, alltså året som var, blev kvinnornas år. Kanske är ni med mig och förstår vad jag tänker på. Ett år då de orättvisor som många kvinnor utsätts för var något som lyftes upp. Och då tänker jag framförallt på MeToo som slog ner som en bomb i hela världen, i vårt land men också runt om. Och där kvinnor vittnade om destruktiva maktstrukturer och förhållanden som man lever under. I vårt land så har kvinnor på många sätt väldigt, väldigt bra. Men även här så drabbas många kvinnor av just det här. 2018 så fick ju också Mugabe Nobels fredspris för det arbete som han gör i Kongo för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Och där han får vara med och sprida hopp och helande in i kvinnors livssituation. Han både hela deras kroppar, men han upprättar också deras själar. Så Gud, han vill vara med och han vill inte bara upprätta våra personliga liv, men han vill också förändra maktstrukturer som är destruktiva och som inte är från honom. Han vill kalla oss in i frihet. Så här står det i Kolosserbrevet 1 och vers 13. Han har räddat oss ur mörkets välde och fört oss in i hans älskade sons rike. När vi har sagt vårt ja till Jesus, precis som ni har gjort här idag, sagt vårt ja att vi vill följa honom, det är då resan börjar. Resan tillsammans med Jesus, det är efterföljelse till honom. Omvändelseprocessen, för de flesta av oss så sker ju det lite gradvis. Det är något som sker varje dag i en kristen människas liv. Varje dag får vi liksom säga vårt ja till Jesus. Och vi får liksom dö bort lite mer från oss själva. För att liksom ta rygg på honom och följa honom. Det finns ju de som verkligen så där drastiskt går från mörker till ljus. Sebastian Staxet kanske skulle vara en av dem. Även om man läser hans bok så låter man förstå att det också var en omvändelseprocess som pågick under flera års tid. Men däremot att ta sitt beslut, det gör vi ju. Men när vi väl har tagit beslutet, det är då liksom resan börjar och vi måste börja jobba i våra liv. Att varje dag blir påminna om vem vi följer och hur vi ska leva våra liv i samklang med hans vilja. För Jesus, han vill vara herre på alla områden i våra liv. Det handlar inte om bara att gå till kyrkan på söndagar och sen går man hem. Alltså Gud, han vill ha att göra med allt. Litet och stort. Inte för att han ska liksom vara in och peta, utan för att han vill ge oss befrielse och helande. Han vill att våra liv ska liksom levas i sanning. Vi har ju precis gått in i fastan. Fastan är en period som sträcker sig från askonsdagen och fram till påskdagen. Och fastan kan ju verkligen få vara en sån tid när vi låter Guds ljus få lysa på våra egna liv. Och där Gud får tala just det här. Alltså vad behöver vi liksom lägga ner inför Gud? Gud, vad är det i mitt liv som ännu inte jag lever liksom i efterföljelse till dig i? Finns det något område som jag liksom borde låta din vilja komma in mer liksom i mitt liv? Det kan ju bara du svara på. Men den här tiden kan ju verkligen få vara en sån tillfälle när vi får försaka något, men också låta Gud få lysa på våra liv. Och där Gud får tala in vad han vill fortsätta och upprätta i våra liv. Så här står det i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 18. Må han ge ert inre öga ljus så ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och alla herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullhet av honom, och som är helt och som helt uppfyller allt. Gud vill vara med och han vill erövra mer av det som finns i våra liv som inte står i samklang med honom. Han vill befria oss från det som binder och göra oss helt fria. Och i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-2 står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. I min tonårstid, alltså, när jag liksom började min vandring med Gud, så var lovsången väldigt, väldigt viktig. Det var också där jag liksom upplevde hur Gud berörde mig för allra första gången. Och en av de lovsångerna som jag sjöng mycket då, det var här: dra mig nära dig och låt mig aldrig gå. Jag lägger ned allt för dig. Du säger mig, jag är din vän. Du är mitt begär. Du och endast du. För ingen har en famn som du, där jag kan vila tryggt just nu. Så för mig ända fram och för mig hem igen. I söndag så predikade jag om att vi skulle vara, att vi, eller inte skulle, utan att vi är bärare av hoppet till en brusten värld. Och för att kunna vara bärare av hoppet så behöver vi bli kvar i Kristus. Vi behöver leva i och av Kristus. Och vi behöver hålla oss nära Herren. Källan med det friska vattnet. Och det finns ett bibelord som jag tycker är så... Ja, men det är liksom vackert. Och det är också så talande. Och det är som talande bild över hur Gud vill att vi liksom... För livet händer, det pratade jag också om under förra predikan. Livets omständigheter drabbar ju också oss. Alltså vi är också drabbade av sjukdom och lidande och död och... Men allt det som också sker utanför för församlingen, psykisk ohälsa, allt det här drabbar ju även oss. Och då, i de stunderna, ändå stå kvar och sträcka oss mot Gud. Och det här bibelordet talar just om det. Och det är från Jeremia kapitel 17, och vers 7-8. Välsigna den man, eller du må vara så kvinna, som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas ej under torra år. Upphör inte att bära frukt. Det tycker jag är en sån stark text och en påminnelse om att när vi sträcker våra rötter, liksom sträcker oss mot Gud, liksom där kan vi vara trygga. Hos Gud är vi trygga. Livet händer, men hos Gud, där har vi vår trygga borg. I veckan som var så fick jag i alla fall hem en tidskrift från EFK direkt. Någon mer som fick en sån? Ja. Någon kanske har hunnit läsa också. Ja, det var flera olika texter där. Och en text som jag kommer att påminnas om när jag förberedde predikan var en som Det var en intervju med Isaac Spjut som pratade just om det här med han pratade om att många ungdomar i vårt land lever i psykisk ohälsa idag, men att man trots det har en sån otroligt stark längtan av att lovsjunga och tillbedja. Och det är också det man sen kommer det här. Nu la man ju ner, vad heter det, frizon här förra året, alltså en tonårs- eller ungdomsfestival. Men i höst så drar man igång något nytt, och det kommer handla mycket om det här, man tar fasta på det här att många unga vill lovsjunga tillbe Gud. Och han ser det i sin församling, han jobbar i Filla i Örebro där han är ungdomsledare. Men han sa också att ungdomarna är också en sån stark bild, att han påminner sig om Paulus och Sila som sitter i fängelse. Och hur de liksom, trots att de sitter fångade där, eller som fängslade med kedjor och kan inte ta sig någonstans, så tillber de och lovsjunger Gud. Och det som händer då är liksom att bojorna lossar. Och det tyckte han var en stark bild av ungdomar idag. Och jag tänker att jag vill skicka med den även till oss. Du kanske sitter här idag som känner att men jag känner mig bunden på olika sätt. Du kanske känner mig fången. Men du, vet du vad? Du kan få fortsätta sjunga lovsång. För Gud är allt möjligt. Och han vill befria dig. Och det finns befrielse när vi får tillbe och lovsjunga Gud. Det kanske är så att du blir... Dina bojor och det som binder dig lossar. I namnet Jesus finns det frihet. Och så här står det i Apostlagärningar kapitel 16. Och jag ska läsa från vers 25 till 32. Och när vi kommer in i texten så är det, vi kommer liksom rakt på när de tillber och lovsjunger. De sitter så fängslade, Paulus och Silas. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna förlade dem. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att dörren i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt: gör det inget illa, vi är kvar allihop. Då sa det fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner för Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem: vad ska jag göra för att räddas? Och de svarade: tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och i alla i hans hus. Det är ju så häftigt liksom. I Guds kraft, alltså det är en sån kraft i Guds namnet Jesus. Och när vi tillber, mycket kan hända, hörni. Jag ska avsluta den predikan med att vi ska få lyssna till en lovsång. Som heter Det är en väg mot framtiden. Det kommer ingen text, utan ni får bara lyssna och ta in en ny lovsång för mig, men texten är jättestark.